Det här är ett poddradioprogram från Sommar i Seghopp. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill på iTunes och SoundCloud. Dags för Sommar i Seghopp med John Svartberg.
Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli proffs på något. En idrottare behöver alltså lägga ner 10 000 timmar för att klassas som elit. Och en musiker behöver lägga ner lika många timmar på musiken för att bli riktigt, riktigt bra. För att dra en referens till det hela så hade Michael Jackson redan vid tonårsålder 10 000 timmar scen- och uppträdarvana. Inte konstigt att man då blir världens största entertainer genom tiderna. Okej, jag då? Har jag lagt ner 10 000 timmar på spel? Och i så fall, är jag då proffs på spel? Nej, proffs skulle jag nog själv inte kalla mig. Men jag har försökt att räkna på det här med antalet timmar. Det är ju en nästan omöjlig uppgift att försöka räkna alla timmar man suttit och blänkt på skärmen sedan man var drygt 3 år gammal. Då det enda man visste om spel var att man skulle navigera med ett svart styrkors och trycka på A- och B-knappen. 10 000 timmar låter rätt mycket. Men om jag inte redan är där än så tror jag nog att jag börjar närma mig gränsen. En ganska kittlande tanke i alla fall. Jag vet att det finns människor där ute som troligtvis skulle baxna om de fick höra att man har slängt bort 10 000 timmar framför en sån där dataskärm. Sådana uttalanden har jag hört flera gånger än jag kan räkna. Och oftast beror de på brist på erfarenhet och kunskap om ämnet spel. Jag vet ärligt talat inte hur många gånger jag har försökt att försvara mitt stora intresse. Ibland lyckas man vinna någon slags förståelse, men oftast möts man med ett upphöjt frågande ögonbryn och en kommentar i stil med "Vadå, är du en sån här spelnörd eller?" Sen får man ju inte heller glömma att det hela också är en generationsfråga. Jag är i alla fall en sån där lycklig kille som växte upp i slutet av 80-talet och fått se och uppleva övergången från det analoga till det digitala. Även om inte jag kan återberätta varenda speltimma från mitt färgstärka liv till er, så ska ni i alla fall nu få lyssna på mina viktigaste. Mitt namn är John Svartberg och ni lyssnar på Sommar i Seghopp. Min nyckel in i spelvärlden är min pappa. Någon gång i början på 90-talet så inhandlas en sprillans ny Nintendo Entertainment System på stor och liten i ringen. Med i paketet låg ett Super Mario Bros, Duck Hunt, 2 handkontroller och en orange lightgun. Min pappa och min bonusmamma hade tidigare diskuterat det här med tv-spel. Min far var nog den som var mest skeptisk och tyckte att det var bortkastad tid och fullkomligt ointressant. Det tycker han för övrigt än idag. Men under den här diskussionen så måste min bonusmor ha sagt något i stil med att han var konservativ och gammalmodig som inte hängde med i svängarna. För ett kort tag därefter så kom ju den här dagen då vi plötsligt hade ett Nintendo i vårt vardagsrum. Jag var ju på den här tiden väldigt liten. Och min äldre styvbror var ju den som kunde hantera Mario som ett proffs. Jag försökte nog så gott jag kunde. Troligtvis som player 2 och rundspringandes med den där gröna lilla figuren Luigi. En dag då pappa skulle hämta mig från förskolan så hade han något med sig. Jag minns den där vita genomskinliga påsen som dinglade från hans hand den dagen. För i den låg något skinande i guld. Och storleken på det stämde överens med vår Mario-kassett där hemma. När vi väl kom hem så spelade jag och min storebror Legend of Zelda. Det var något magiskt med det här spelet och varje gång jag ser den där guldiga kassetten så tänker jag tillbaka på det här minnet. Som en väldigt liten kille så tyckte jag att det här spelet var väldigt svårt och överväldigande stort. Dessutom kunde jag inte heller ett enda ord engelska. Vi hade i alla fall alla tre bröder varsin sparfil på Zelda. Men min äldre bror var den som alltid kom längst och hade det bästa svärdet och skölden. Det var ju för sig minst lika spännande att se på när han spelade. Min yngre bror och jag spelade med Super Mario och sköt ankor och lerduvor med vår coola lightgun. Jag minns hur otroligt häftig man kände sig med den i handen. Jag tror till och med att vi vid något tillfälle slängde ner stora kuddar på golvet som vi satt och gömde oss bakom för att sedan hoppa upp och skjuta. Så småningom fick vi lite fler spel till vår kära konsol. Vissa vet jag faktiskt inte om vi faktiskt fick av våra föräldrar eller om min bror lyckades byta till sig dem. Men efter ett tag så hade vi i alla fall Super Mario 2, Little Nemo, The Dream Master och Mega Man 2. Mega Man 2 kom att förändra allt vad spel och musik betydde för mig. Vid den här tiden så hade även jag och min yngre bror blivit bättre på att spela. Och vi kunde faktiskt klara oss hela vägen till Dr. Wily på egen hand. Jag minns att vår kromade fyrkantiga box där vi förvarade vårt Nintendo också var fyllt av papperslappar med koder till Mega Man. Det här spelet är nog mitt absoluta favoritspel från den här eran. Inte nog med att spelet är galet bra och utmanande. Det absolut bästa med Mega Man 2 är musiken. Varenda bana har en catchy tune som man bara inte kan sluta lyssna på. Alla är bra. Redan på den här tiden minns jag att min yngre bror och jag diggade stenhårt till Flashman, Metalman, Woodman och Quickman. Det var bara så coolt. Och när man tänker tillbaka på det idag så är det inte så konstigt att jag fastnade för musik som ung och varför jag idag producerar elektronisk musik. Vi fick tyvärr inte så många fler spel av våra föräldrar. De fastnade nog inte riktigt för det här med spelandet och troligtvis också för att de inte heller var så duktiga. Plus att det ofta blev bråk mellan oss bröder om vem som skulle spela. Men min äldre bror lärde känna grannen mitt emot oss. De hade också tv-spel. Också ett NES. Jag minns tyvärr inte vad killen hette. Men han hade i alla fall galet mycket fler spel än oss. Och det utnyttjade vi självklart i form av att vi fick låna nya spel ibland. Titlar som jag tyckte bäst om var till exempel DuckTales. Ett färgstarkt äventyr där du fick ta kontrollen över Joakim von Anka. Och spelet gick ut på att du skulle rädda Knatte, Fnatte och Chatte. Track and Field var också ett väldigt kul spel där man fick utöva olika atletiska sporter. Till exempel simning, bågskytte, löpning eller diskuskast. Men min absoluta favoritgren var ju såklart taekwondo. Då man till och med kunde slåss mot varandra i lila och vit dräkt. Det här spelet är också en av anledningarna till att jag själv senare började utöva jiu-jitsu på klubben mittemot på andra sidan gatan. Den magi som uppstod i vardagsrummet då brorsan ibland kom hem med ett nytt spel var nästan obeskrivlig. Jag minns en gång då han kom hem med något nytt krigsspel. Jag uppfattade då aldrig vad spelet hette. Men är det något jag minns så är det att musiken från första djungelbanan gav mig gåshud. Spelet var naturligtvis Contra. Det var fortfarande i mitten av 90-talet. Min bästa kompis Tom bodde i Alén som länkade ihop våra gårdar där vi lekte. Även han hade äldre bröder som spelade en del. Och i sin tur fick han testa deras tv-spel. Men den plats där vi skulle spendera mycket tid tillsammans var framför familjens dator. Nämligen en Mac. Japp, hans familj var redan på den här tiden helt Apple-frälsta. Och det fanns trots allt en del spel att lira. Star Wars Dark Forces var ett av de spelen som vi spelade vilt ihop. Tom var den som var bäst på att styra med tangentbordet, så han navigerade och jag fick peppra på skjutknappen. En överenskommelse som jag var helt okej med, även om det ibland kunde vara lite svårt att lyfta fingret från skjutknappen. Vi hade dock ett litet problem hemma hos Tom, och det var hans mamma, som bokstavligt talat avskydde allt som hade med spel att göra. Och hon körde gärna ut oss på gården och förbjöd spelandet. Min pappa lyssnade såklart på Toms pappa och skaffade 92 själv en Mac. Närmare bestämt en Mac Classic 2. För er som faktiskt vet hur en Mac Classic 2 ser ut, så vet ni också hur begränsade spelmöjligheterna var på den 9 tum svartvita lilla skärmen. Men det fanns ändå ett par spel som kunde underhålla mellan varven med KidPix. Crystal Quest, där man åkte runt och sköt rymdskepp samt samlade diamanter. Glider, ett otroligt svårt och förvirrande spel där man skulle styra pappersflygplan. Cannon Fodder, där spelet gick ut på att man med två stillastående kanoner skulle försöka skjuta ner varandra genom att ställa in rätt grad och rätt kraft. Det här skulle dock förändras då pappa 1997 plötsligt fick för sig att man skulle ha en Dell med Windows 95 och en PC stod snart vid vår datorhörna på övervåningen. Det här var ett enormt steg upp från våra Nintendo 8-bitars och svartvita Mac Classic 2 som vi bröder trots allt fortfarande spelade rätt mycket på. Plötsligt kunde vi spela 3D-spel. Min äldre bror var tokig i bilar, ett intresse som även smittade av sig en del på mig. Så ganska snabbt hade vi en spelbar version av Need for Speed. Själv spelade jag inte så mycket Need for Speed. Det var inte förrän tvåan kom som jag verkligen började bränna gummi på banorna. Vi hade otroligt kul tillsammans och det var alltid en konstant tävling och vem som kunde få bäst tider. Det var även på den här tiden som internet började bli allt vanligare i hemmen. Nu kunde man ge sig ut på nätet och söka efter fusk så vi kunde få ut mer av våra spel. Detta resulterade i att man kunde låsa upp diverse konstiga fordon i spelet i form av en limo, en skolbuss, en dinosaurie och en toalett. Jag tackar min bror än idag för att han redan på den här tiden lärde mig att spela bilspel med manuell växellåda. Bokstaven A för att växla upp och Z för att växla ner. Ett par år tidigare hade även Sony kommit ut med sin nya 3D-konsol, PlayStation. På skolgårdarna pratades det varmt om denna fantastiska spelupplevelse. En skolkompis vid namn Tim hade fått den av sin pappa. Tim bodde bara drygt 100 meter ifrån mig och en kväll var jag bjuden över till honom för att få spela. Jag minns att demoskivan låg i när vi kom in i vardagsrummet. Vi satt där hela kvällen och spelade Porsche Challenge, ett actionfyllt racingspel fullt av adrenalin. Oddworld, Abe's Odyssey, var ett konstigt plattformsspel med någon konstig alienliknande figur som man skulle hjälpa fly från en fabrik. Vi var så inne i vårt spelande att jag helt glömde bort tiden. Jag hade lovat pappa att komma hem absolut senast klockan 8. Eller var det kanske 9? Jag minns inte. Däremot minns jag den rediga utskällningen jag fick då jag mycket senare på kvällen kom hem från Tim. Pappa hade till och med varit ute och letat efter mig då han blivit orolig. Förlåt pappa, men jag hade så fruktansvärt kul. Jag väljer dock att minnas de där härliga timmarna framför tvn hemma hos min vän som bara sprang iväg. 1997 bestämde sig min far också för att han skulle flytta. Han hade fått en ny jobbmöjlighet och början på en ny karriär som han bara inte kunde tacka nej till. Flytten blev ganska lång, närmare bestämt cirka 200 mil från Södermalm där vi bodde. Hela vägen upp till den nordligaste Nordnorge. Det här vände ju upp och ner på min tillvaro. Plötsligt hade jag inte mina bröder där vid min sida då hela familjen flyttade upp. Jag stannade dock kvar hos min mor. Jag var inte riktigt redo att börja ny skola i ett nytt land med ett nytt språk. I alla fall inte riktigt än. Däremot hade det börjat bli jul och överallt talades det varmt om Nintendos nya maskin som hade släppts under året. Själv hade jag inte haft så många möten med den än, men en kväll var jag ute med min mormor i stan. Jag vet inte exakt vad vi gjorde där. Troligtvis hade min mor någon grej med jobbet. Jag minns i alla fall att vi befinner oss på Stor och Liten vid Hamngatan. Kanske gick vi in för att mormor ville se vad jag önskade mig i julklapp. Eller så var det bara en sån där gång när man skulle gå in och titta. Och titta var exakt vad jag gjorde den här gången. Det stod ett gäng äldre grabbar framför en tv och spelade. Jag kände igen miljöerna och musiken i spelet. Jag var nämligen helt besatt av filmen som det här spelet var byggt efter. GoldenEye. Jag måste ha stått där och glott i många minuter. Tid och rum liksom bara försvann. Det enda jag visste var att jag måste ha det här spelet. Ibland hamnar bara allt i perfekt timing. Jag skulle önska mig en Nintendo 64 och GoldenEye i julklapp. Mamma och jag hade diskuterat ämnet spel, då jag inte hade något spel hos henne. Jag måste ha varit världens snällaste lilla John det här året, för både min mamma, mormor och morfar gick ihop tillsammans för att ge mig det jag önskade. Jag skulle åka upp till Norge för första gången och fira jul och nyår där, så lösningen blev att ha en mini-julafton för mig strax innan. Den eufori och glädje jag kände när jag öppnade mitt stora paket och såg Nintendo 64-kartongen träda fram under inslagspappret ger mig än idag en varm känsla i kroppen. Jag var så otroligt glad och sprang in i mitt rum för att koppla in den på min lilla 14-tums-tv som stod där. Känslan när man startade upp konsolen och hörde James Bonds signaturmelodi och en animerad version av Pierce Brosnan skjuta ett skott mot skärmen. Vilka minnen. Den första banan hette Damn och jag hade sett filmen GoldenEye säkert 20-30 gånger innan. Jag visste exakt vad jag skulle. Mina sockor var helt bortblåsta. Jag bara älskade det här spelet. GoldenEye blev faktiskt det enda spelet jag någonsin ägde på min 64. Jag var inte så intresserad av varken Super Mario eller Zelda som många andra i spelvärlden var. Dock så fanns det ju på den här tiden möjligheten att hyra spel. Den lokala spelbutiken Spelbiten var ett ställe jag gärna hängde på. Ibland fick jag lov att hyra något. Och det andra spelet som någonsin skulle få åka in i min 64 blev International Superstar Soccer 64. Jag delade på den här tiden rum med min äldre halvbror som jag inte har nämnt än. Han var inte alls speciellt intresserad av tv-spel. Men han gillade fotboll och jag tror att jag på något vis ville försöka väcka ett intresse hos honom. Vi spelade i alla fall en hel del den kvällen, minns jag. Och jag minns glädjen när jag lyckades göra det första målet mot våra motståndare. Ett annat riktigt kul spel jag hyrde var Winter Olympics Nagano 98. Det här spelades varmt i vårt lilla pojkrum. Och även min bror tyckte faktiskt att det var riktigt roligt. Favoritgrenen blev ganska snabbt backhoppning i skidor. Jag och min bror har en ganska speciell intern humor när vi är tillsammans. Och på den här tiden var vi som värst med våra olika ord och namnlekar. Leken vi kom på var i alla fall att man skulle komma på ett roligt och annorlunda namn på backhopparen medan den andra blundade. Det roliga med det här var att innan man skulle hoppa så såg man inte vad den andra hade döpt hopparen till. Utan det var inte förrän man väl landade som namnet dök upp tillsammans med antalet meter man hade lyckats hoppa. Det här låter säkert helt sjukt, men det var något extremt roligt med spänningen på vad den andra hade kommit på för underligt namn. Och tajmingen när det dök upp. En dag när jag skulle gå ut så möttes jag av en familj som var på väg att flytta in i lägenheten mitt emot. Jag såg att en kartong bars in bland allt flyttbråte. Jag kände igen kartongen. Det var ju ett Nintendo 64. Jag blev då glatt överraskad när jag insåg att jag skulle få en spelintresserad granne. Jag kände ingen annan i huset trots att vi hade bott där i något år. Jag minns en kväll när jag frågade min mamma om vi inte skulle ta och ringa på grannarna för att presentera oss. Det visade sig vara ett mycket bra beslut, för i den här familjen fanns en kille vid namn Bill. Bill skulle visa sig vara en person som skulle betyda väldigt mycket för mitt spelintresse. Just den här kvällen så ringde vi i alla fall på. Bills mamma öppnade glatt och bjöd in oss. Jag introducerades till Bill. Han satt faktiskt just då och spelade GoldenEye. Men han hade ett problem. Han kunde inte komma vidare på den första banan. Jag guidade honom gärna genom flera banor. Och efter den kvällen så hade jag fått en ny vän. Min relation med mitt kära Nintendo 64 skulle ganska snabbt dö ut. I skolan pratades det endast om PlayStation. 64 kändes redan utdött. Jag var vid det här laget ganska trött på GoldenEye som jag slaviskt hade klarat om och om igen. Och det skulle komma ett spel till PlayStation som fick mig att börja drömma om ett alldeles eget. Jurassic Park, The Lost World. Jag älskade dinosaurier som barn. Varje gång vi skulle forska om ett ämne på lågstadiet så valde jag alltid att forska om djur. Oftast om dinosaurier. Jag berättade för mamma om min situation och hon märkte att jag var ganska förtvivlad. Det hjältedåd min mamma gjorde här kommer jag aldrig att sluta vara tacksam över. Vi packade ihop mitt Nintendo 64 i kartongen som jag såklart hade sparat och begav oss mot Spelbiten. Jag vet inte riktigt hur hon bar sig åt, men hon lyckades övertala personalen om att få byta in mitt begagnade 64 mot en helt ny PlayStation. Hon köpte även ett exemplar av The Lost World till mig. Jag satt i baksätet på vägen hem och nästan grät av lycka. Nu hade jag mitt alldeles egna PlayStation. Väl hemma så ringde jag upp en klasskompis vid namn Jesse. Han hade själv PlayStation och visste mycket mer om spel än vad jag på den här tiden gjorde. Han gav mig i alla fall en kod över telefonen som låste upp alla banorna i mitt spel. Nu kunde jag äntligen få spela som min favoritdinosaurie, en Velociraptor. Jesse skulle även ha en betydande roll för mitt spelande. När jag på min 10-årsdag hade kalas bjöd jag såklart in honom. Han hade med sig en present som skulle visa sig vara min första speltidning någonsin. Svenska PlayStation-magasinet nummer 4. Jag minns väl hur tidningen såg ut. Huvudkaraktären från Alundra prydde omslaget och med tidningen fick man även med en demoskiva. Det här skulle visa sig bli mitt första möte med ett spel i skräckgenren. På den medföljande demoskivan fanns nämligen en spelbar version av Resident Evil 2. Alla ni där ute som har spelat mästerverket Resident Evil 2 kan ju tänka er hur dödsskraj jag blev när jag modigt försökte mig på början på Leons del. Jag tror inte jag spelade längre än till vapenbutiken innan jag snabbt stängde av och bytte till ett gulligare spel, som typ Gex 3D. Svenska PlayStation-magasinet blev snabbt en favorit och jag tycker än idag att det var den absolut bästa speltidningen som någonsin funnits. Tack Jesse för att du tänkte till och gav mig detta fina minne. Jesses pappa var själv väldigt spelintresserad. Han hade ett chippat PlayStation och säkert hundratal, om inte 200-tal spel till den. Jag minns en gång när jag skulle hem till Jesse på speldejt. Jag hade aldrig varit hemma hos hans pappa tidigare, men jag kommer aldrig att glömma upplevelsen. När jag väl kommer till trapphuset så möts jag av en fruktansvärt frän doft. Jag hade aldrig tidigare känt en så intensiv doft. När jag väl kommer upp till rätt våning så förklarar Jesses pappa för mig att det hade bott en äldre man i huset som hade dött. Det tragiska med det hela var att han hade legat död i sin lägenhet under en längre tid, därav den fruktansvärda doften i trapphuset. Det här hindrade oss dock inte från att ha jättekul tillsammans, och samma dag fick jag även prova Die Hard för första gången. Vi turades om att spela, och mellan varven använde vi dammsugaren för att försöka döda alla flugor som hade lockats in i huset av den fräna likdoften. På min lokala biograf Biopalatset fanns det en liten arkadhörna. Jag minns dagen då jag skulle få mitt första möte med Tekken. Jag hade aldrig ägt ett fightingspel tidigare, trots att jag redan var väldigt intresserad av kampsport och en av mina största idoler var självklart Bruce Lee. Jag minns den där rullande demovideon när alla karaktärer i Tekken 3 presenteras. Jag hajade till, för i videon såg jag en karaktär som såg precis ut som Bruce. Jag kollade på videon om och om igen och memorerade namnet på spelet. Det skulle bli jul igen och jag visste exakt vad jag skulle önska mig i julklapp. Tekken 3 och den senaste utgåvan av FIFA. För vad jag hittills inte har berättat för er än är att jag var en otrolig sportspelsfantast. Upp hos pappa i Norge hade jag redan lärt känna en del vänner och varje ledig stund vi hade spelade vi fotboll tillsammans. Även under de kalla vintrarna. Hemma i Stockholm spelade jag också en del fotboll, men framförallt i spelform. FIFA 98 hade jag bokstavligt talat spelat sönder fullständigt. Det gick faktiskt så långt att skivan slutade fungera. Även NHL 98 med vår svenska stjärnspelare Peter Forsberg prydandes omslaget hade även det spelats kolossalt mycket. När julaftonsmorgonen väl kom öppnade jag glatt 2 fyrkantiga paket från mamma. Jag fick båda spelen jag önskade mig. FIFA 99 med Dennis Bergkamp på omslaget samt mitt efterlängtade Tekken 3. Gissa om jag var överlycklig. Jag satt nog och spelade hela den dagen och på eftermiddagen var det dags att åka ut till mormor i Nacka. Självklart packade jag ner min PlayStation och väl hemma hos mormor gick jag raka vägen upp till tv-rummet och kopplade in det i deras tv. Tack mamma för en fantastisk julklapp. Som vanligt åkte jag även den här julen upp till pappa. Jag flög faktiskt själv till och från pappa varje lov. På mina resor hade jag alltid med mig de senaste speltidningarna. Allt ifrån Superplay till PC Gamer. Alla tidningar konsumerades högtidligt uppe bland molnen. Och vid mellanlandningarna på Gardermoen i Oslo fanns ett lekrum där jag spelade Hercules på deras PlayStation-station. Hos pappa var det fortfarande vår trogne Dell-dator som agerade spelmaskin. Och jag fick faktiskt även till den FIFA 99 och överraskande nog Tomb Raider 2 som jag skämtsamt hade hintat pappa om tidigare. Det här var magiska spelår, men det skulle komma ett spel som förändrade spelbranschen för alltid. En solig dag 98 hemma hos mamma ringer det på dörren. Det var Bill. Vi hängde på den här tiden ganska mycket tillsammans och tv-spel var ju vårt gemensamma favoritintresse. Bill var mer uppspelt än någonsin. Det hade kommit ett nytt spel till PlayStation där man fick ta kontroll över en riktig agent. Precis som James Bond nästan, fast man ska smyga sig genom hela spelet. Man kan gömma sig i lådor, knacka på väggar för att lura fiender och man kan till och med bryta nacken på dem, John. Bill lyckades snabbt vinna över mig och jag kände att det här måste vi bara uppleva. Så många gånger tidigare gick jag snällt in till mamma i köket där hon alltid satt och skrev. Jag förklarade att det hade kommit ett nytt storspel som både jag och Bill så hemskt gärna ville köpa. Hon gav med sig. Bill och jag rusade till våra cyklar och brände iväg med kurs mot spelbiten. Väl där inne högg vi snabbt ett exemplar och skyndade oss hem igen. Jag minns den där varma sommarluften när vi cyklade Götgatan fram och våra förväntningar vi hade på spelet. När vi kom hem bestämde vi oss för att spela in hos Bill då han just då var ensam hemma. Vi kopplade in hans PlayStation ut i vardagsrummet och jag tror till och med att vi mörklade hela rummet så att inte solljus skulle reflektera i tvn. I familjens röda skinnsoffor skulle vi nu få uppleva Metal Gear Solid för första gången. Vi var i extas. Metal Gear Solid visade sig överträffa alla våra förväntningar. Och de kommande dagarna, veckorna och månaderna var jag helt uppslukad av äventyret på Shadow Moses. Aldrig hade ett spel tidigare varit så cinematiskt. Det var precis som på film, fast bättre. Jag fick ju styra agenten Solid Snake. Friheten kändes enorm och jag älskade att lura soldaterna och på kreativa sätt ta död på dem. Den fantastiska storyn introducerade också otroliga karaktärer och bossfighter. Mantis med sitt manipulativa tankeläsande och Wolf med sitt långa vackra hår och dödliga precision. Men det som slog till absolut hårdast och gick raka vägen in i hjärtat var det alldeles underbara soundtracket. Man kan säga att Metal Gear liksom satte punkt för den här eran. Förutom en ytterligare upplaga av FIFA så var nog Tony Hawk's Pro Skater det sista spelet jag köpte till mitt PlayStation. Tack vare Tony Hawk så fick jag ett intresse för skateboard. Det tog upp mestadels av min fritid och jag blev faktiskt ganska bra. Det började dyka upp en hel del bra PC-spel under mitt sista år i grundskolan och vi började närma oss millenniumskiftet. En ny sorts spelera hade börjat ta form. Och i Katarina Norras datasalar pågick ett krig. Counter-Strike blev ett spel som alla pratade om. Nu var man uppdelad på två olika lag. Ett lag med terrorister och ett med counterterrorister. Counter-Strike, eller CS som det mer känns som, spelades på all den lediga tid man hade. Nu var man uppkopplad på nätet och plötsligt kunde man möta spelare från hela världen. Det hade blivit en sport att bli så bra som möjligt. Världen över började det snart att anordnas tävlingar och e-sporten började sakta visa sitt ansikte. Det började även öppnas platser i stan där man anordnade så kallade LAN, det vill säga när man kopplar upp ett gäng datorer på samma nätverk och spelar mot varandra. Det här affekterade mig ganska ordentligt då jag redan många år tidigare hade varit intresserad av datorer och vad man kunde göra med dem. Jag spelade inte längre på mitt PlayStation och inte många månader senare så sålde jag det faktiskt. Jag ringde på en annons i Gula Tidningen och sålde mitt kära PlayStation med alla tillbehör för ynka 500 kronor. Vilket motsvarade priset av ett nytt spel på den tiden. Jag ångrar mitt val bittert än idag. Men jag hade bestämt mig för att PC var spelens framtid. Inte lång tid senare så räckte datorn där hemma hos mamma inte till längre. Den var nu en gammal burk med en Pentium 2-processor på 450 MHz och ynka 128 MB RAM. Den hade inte ens ett dedikerat grafikkort. The Sims var nog sista spelet jag spelade på den datorn innan jag sålde den vidare till min morfar. Jag hade nämligen rådfrågat med min mormor som gärna ville sponsra mig med en ny dator i hemmet. Bredbandet började smyga sig in i svenskarnas hem, även i vårt. Jag minns att vår första leverantör hette Cello. Den var otroligt strulig och gav oss tyvärr många frustrerande timmar hos telefonsupporten. Stäng av, dra ur alla sladdar, koppla in och starta om igen. Ja, det gjorde man ibland ett par gånger i veckan. Men vad spelade det egentligen för roll? Jag skulle få köpa en ny dedikerad speldator. Jag letade i olika tidningar och även online för att hitta mitt nästa köp. Jag var inte riktigt så duktig på datorer att jag kunde bygga ihop dem själv än, så det fick bli ett färdigbygge. Jag tror att det kompletta paketet närmade sig den skrämmande prislappen på 23 000 kronor. I det ingick de senaste komponenterna på marknaden, inklusive en enorm Samsung-skärm och ett ordentligt ljudsystem från Creative. Jag tog hjälp av Bill och hans föräldrar som hjälpte mig att koppla ihop allting. Nu kunde jag börja spela på allvar. Förutom Half-Life, Counter-Strike och det fruktansvärt brutala spelet Solitaire Fortune så släpptes ett spel som jag inte ens minns varför jag köpte det. Konceptet Bullet Time hade introducerats av den fantastiskt komplexa filmen The Matrix. Och några finska utvecklare hade spunnit vidare på konceptet och implementerat slow motion i spel. Max Payne inhandlade jag på mitt kära spelbiten. Man tog kontroll över New York-detektiven som skulle hämnas sin familjs död. I striderna så kunde man då stanna ner tiden och i slow motion kasta sig i sidled skjutande sina fiender. Det här var otroligt häftigt tyckte jag. Och jag spelade vidare i många timmar trots en ganska irriterande bugg som återkom mellan varven. Max Paynes huvud började nämligen leva sitt egna liv och kunde ibland släpa efter kroppen. Det såg störtlöjligt ut. Jag började i en nystartad skola under högstadiet. Skolans syfte var att man skulle jobba mycket på distans med hjälp av en bärbar dator som man skulle få ut av skolan. Bara orden bärbar laptop fick mig intresserad direkt. Till hösten började jag också där. Att vara ständigt uppkopplad i skolan under den tid i Sverige då communities och online-spel fullkomligt blomstrade kanske idag inte riktigt känns som ett genidrag. Jag var dessutom kanske inte världens bäst organiserade tonårspojke heller. Men det här var min verklighet. På rasterna skyndade sig någon av killarna i klassen att skapa ett spelrum i CS så vi alla kunde hoppa in och spela tillsammans. Andra satt och chattade på MSN eller Hångelguiden. Vi började redan tidigt under 2000-talet gå emot det asociala samhälle vi idag lever i. Mitt i allt det här så började även jag få upp ögonen för spelforum och nyhetssidor med spelinriktning. Jag minns att jag gjorde mappar på mitt skrivbord med mina favoritspel som jag sedan fyllde med bilder och trailers. Jag hade också fått en ny bästa vän i skolan. Han var lite tokig och hade extremt annorlunda humor. Men vi klickade perfekt och blev under många år bästa vänner. Eddie hade precis som jag ett stort intresse för spel. Han hade också ett enormt intresse för extremsporter, närmare bestämt BMX. Han kom alltid cyklande på sin BMX och jag efter på min skateboard. Sony hade också runt millenniumskiftet släppt vad som skulle bli uppföljaren på sin tidigare konsol. PlayStation 2 hade redan börjat vandra in i spelarnas hjärtan och rent försäljningsmässigt börjat slå alla tidigare rekord. Men det var inte förrän jag började läsa om Metal Gear Solid 2 som jag riktigt insåg att jag faktiskt behövde skaffa mig en PS2 rätt omgående. Jag och min mor begav oss ut på stan för att jaga reda på det billigaste stället att köpa en PlayStation 2. Vi hamnade på Siba i stan och slog till. Därefter gick vi in på spelbörsen för att inhandla ett minneskort och ett spel. Jag frågade en kille som jobbade i kassan, vilket är det bästa äventyrsspelet just nu? Utan att ens fundera la han fram Devil May Cry, som skulle bli mitt allra första äventyr på min nya, fina, svarta konsol. Jag ringde upp Tom, som gladligen kom över för att få uppleva nästa generations spel. Jag minns hur häftigt jag tyckte att det var, att man nu verkligen kunde se detaljerna i ansikten, och att till och med håret hade fått liv. Det började bli vår i Stockholm under tidigt 2001. Dagarna hade börjat räknas ner inför releasen av Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Varje dag i skolan satt jag och läste på om spelet samt kollade om och om igen på Hideo Kojimas mästerklippta trailers. Jag snubblade även över spelbörsens hemsida där de gick ut med att de skulle ha nattöppet i sin butik inför släppet. Jag blev alldeles till mig av förtjusning och insåg att jag måste hosta fram någon form av ekonomi för att kunna köpa spelet. Vid den här åldern så hade man inte så mycket pengar. Det var barnbidraget man inväntade varje månad och det var inte mer än dryga tusenlappen som skulle räcka hela månaden. Som tur är hade jag en snäll klasskompis som var intresserad av att köpa mitt Devil May Cry, som fortfarande var det enda spelet jag ägde till min PlayStation 2. Sagt och gjort, Niklas hostade upp 400 kronor för mitt välbevarade DMC och jag kunde andas ut. Nu ska jag försöka förklara det antiklimax jag kände då jag tidigt på releasedagens morgon åkte iväg till spelbörsen innan skolan. Äntligen skulle jag få inhandla mitt nya spel som jag hade längtat efter så länge. Det komiska med det här var att jag liksom hade misstolkat vad begreppet nattöppet faktiskt innebar. I min värld var det ju solklart att nattöppet innebar att butiken skulle slå upp sina portar klockan 00:01 på natten för att sedan ha öppet hela natten och kommande morgondag för att så många som möjligt skulle få köpa sitt exemplar. När jag väl börjar närma mig butiken så får jag en krypande känsla av panik i kroppen. Det ser skrämmande mörkt ut i fönstren och ett stort galler täcker butikens enda ingång. Plötsligt insåg jag mitt misstag. Helvete, tänkte jag. Med ett sänkt huvud och släpande besvikna steg åkte jag tillbaka till Söder och kände mig dummare än någonsin. Självklart hade butiken haft nattöppet under ett par timmar, enbart för att de allra trognaste fansen skulle få köpa sitt Metal Gear tidigare än alla andra. När jag kom till skolan gick jag direkt in på spelbörsens hemsida för att några sekunder senare fyllas av extrem avund. De hade lagt upp bilder från nattens event och stämningen såg helt magisk ut. De hade till och med en life-size docka av Solid Snake i butiken. På lunchrasten sprang jag iväg till Marietorgets tunnelbana och begav mig för andra gången in till spelbörsen. Väl tillbaka på skolan igen hade jag äntligen mitt Metal Gear Solid 2 i en påse. Jag tror inte att jag slet blicken en enda minut ifrån vad jag än idag klassar som ett av de vackraste spelomslag som någonsin gjorts. Väl hemma efter skolan så kan ju vilken idiot som helst gissa vad jag gjorde resten av kvällen och kommande veckor. Jag älskade mitt kära Metal Gear Solid 2 och det var under en lång tid det enda jag spelade. Jag kan inte minnas hur många gånger jag spelade igenom tankerdelen och försökte utforska varenda vrå i spelet. Det var det vackraste jag någonsin hade sett och troligtvis det första spelet som någonsin fick mig till tårar. PlayStation 2 var ju den första spelkonsolen som också även hade en inbyggd DVD-spelare. De nya digitala skivorna hade redan börjat sudda ut allt vad VHS stod för och de gamla analoga kassetterna var snart ett minne blott. Jag kommer faktiskt ihåg när jag på Megastore i stan inhandlade min allra första DVD-film, The Matrix. Tack vare allt bonusmaterial och den skarpa bilden väcktes ett nytt filmintresse i mig. Nu började jag mitt samlande på DVD-filmer. Men jag skulle snart stöta ihop med en person som skulle förändra mitt liv för alltid. Jag är ute och hänger med en kompis på Söder, ett par månader senare. I hörnet av Medborgarplatsens tunnelbana vid Folkungagatan stöter vi ihop med någon. Det visar sig vara en bekant till min vän. De hade träffats vid ett tidigare tillfälle. Vi börjar konversera med varandra och han bjuder på en cigarett. Det tar inte många minuter innan han börjar nynna på en Michael Jackson-låt. Jag har ju sedan barnsben varit ett extremt stort MG-fan och där någonstans mellan blossen och mentolröken skapas ett band som ska visa sig betyda enormt mycket och en ny dörr öppnas för mitt framtida spelande. Redan direkt efter det där mötet så följde vi med killen hem. På tunnelbanan mellan Medborgarplatsen och Skanstull lär vi känna varandra. Och efter bara några minuter så sjunger vi stämmer på Michael-låtar. Jag kommer aldrig glömma första gången jag klev in i Michels rum. Killen hade allt, kändes det som. På väggarna prydde bildskivor från 80-talet, planscher, filmer och en hel monter med actionfigurer från diverse skräckfilmer. Det var minst sagt ett inspirerande pojkrum att komma in i. Och Michel visade sig också vara en enormt inspirerande människa, full med talanger. Redan dagen efter det mötet ringde jag upp Michel och föreslog att vi skulle ses på Donken i Skanstull. Förutom musik och film så började vi snabbt tala om tv-spel och delade spelerfarenheter. Som alltid med Michel så försvann timmarna blixtsnabbt. Jag började fråga angående alla skräckfigurer han hade där hemma. Själv var jag ganska intresserad av skräckfilm, men jag var också ganska lättskrämd, så jag hade aldrig djupdykt i ämnet. Förutom att introducera mig till skräckfilmernas värld, främst då A Nightmare on Elm Street-serien, så började vi även tala om skräckspel. Michel hade spelat i princip alla skräckspel som någonsin kommit ut, och killen visste vad han pratade om. Silent Hill och Resident Evil-serien var självklart två ämnen som vi började diskutera. Jag delade med mig om mina erfarenheter med Resident Evil 2-demot, men även att jag faktiskt ett par gånger spelat igenom Silent Hill-demot, som följde med i Metal Gear Solid-fodralet till PlayStation. Michel hade precis som jag en enorm kärlek för musik och även i spelform. Det här skulle snart visa sig då jag en vecka upp hos pappa igen i Norge inhandlar Silent Hill 2. Min lillebror, som även han nu ägde en PlayStation 2, ville hemskt gärna att vi skulle spela mitt nyinhandlade spel då han var trött på det spel han redan hade kört slut på. Men jag ville inte. Jag kände på mig att det här spelet skulle vara något alldeles extra. Något extra som jag ville dela med min nya vän. Jag får även ta och erkänna att jag faktiskt var lite rädd för att spela det här spelet helt själv. Jag hade dessutom på den här resan även fått med mig nya Superplay där de visade gameplay på den nya remastern av Resident Evil som var på väg till GameCube. Michel var nog den sista personen att skaffa internet i min kompiskrets. Så trots att han var väldigt påläst så hade han inte riktigt koll på vad jag hade fått med mig från mitt senaste Norgebesök. Jag la upp det hela som en överraskning. När jag kom över till Michel hade jag med mig min ryggsäck innehållandes mitt PlayStation 2, Silent Hill 2 och DVD-skivan från Superplay-tidningen. Jag kopplade in allt i hans vardagsrum och jag bad honom att blunda. Jag letade fram trailern till Resident Evil-remaken och tryckte på play. Jag kommer aldrig glömma hans exalterade ansiktsuttryck när han insåg vad han faktiskt bevittnade. Jag tror vi såg om den ett par gånger innan det var dags att sätta igång med huvudpjäsen för kvällen. Det var dags att spela Silent Hill 2. Michels hem blev nästan som mitt andra hem. Jag var alltid där och sov ofta över. Han bodde tillsammans med sin farmor och farfar och de var vana vid att det alltid var folk hemma hos dem. Så under några dagar satt vi i Michels vardagsrum, än en gång i skinnsoffor. Och i ett totalt nedrökt rum upplevde vi ett av världens bästa spel genom tiderna. Michel blev lite som en fadersfigur för mig. Min pappa bodde ju som ni redan vet i ett annat land och mamma hade heller på den här tiden ingen man i hemmet. Michel visste så mycket om livet och han hade ganska starka åsikter om saker och ting. Dessutom var han som sagt extremt påläst om det mesta och även musikaliskt begåvad, vilket jag naturligtvis drogs till. Nu började även mitt musikintresse ta form och vi lärde oss mer om musikskapande tillsammans. Silent Hill och Resident Evil-serien blev ju återkommande spelserier under åren och vi spelade dem ofta tillsammans. Även jag och Eddie från skolan började beta oss igenom hela Resident Evil-serien kronologiskt. Jag kände att jag hade missat många viktiga spel. Så här började min livs första backtracking. En annan spelserie som jag inte nämnt än, som betytt extremt mycket för mig, är Grand Theft Auto-serien. Första gången jag någonsin blev bekant med serien var tillbaka på 90-talet då min äldre styrbror hos pappa fick tag på GTA-demot och installerade det på vår nya Dell-dator. Trots att det var otroligt lockande att köra på folk och bete sig som en idiot i Liberty City så var jag nästan mer intresserad av att försöka spela realistiskt. Med det menar jag att jag gärna försökte följa trafikregler och köra som en svennebanan hade gjort. Det som fascinerade mig så mycket var att jag fick gå fritt i en så stor öppen värld. Jag minns till och med att jag försökte parkera min bil och gå iväg några kvarter för att se om den stod kvar några minuter senare. Tyvärr så var det här lite för mycket begärt på den här tiden och spelets minne tillät inte riktigt vad jag drömde om. Däremot så skulle jag 5 år senare äga mitt första egna GTA någonsin. GTA Vice City skulle släppas vintern 2002 och jag som redan älskade 80-talet och musiken från den här eran blev helt till med av glädje. Återigen stod jag inne på spelbörsen dagen innan spelet skulle släppas. De hade en liten TV på disken där man fick provspela. Jag minns magin när jag för första gången fick sätta mig på en vespa och blåsa runt på Vice Citys strandpromenad, diggandes till Billie Jean. Jag var i himmelriket. Dagen därpå inhandlade jag mitt exemplar. Jag och Eddie spelade det varje dag i ett helt år tror jag. Och jag klarade det om och om igen. Men det roligaste med spelet var nästan att försöka få så mycket poliser efter sig som möjligt och försöka hålla sig vid liv. Redan nu började jag och Eddie drömma om hur nästa del i GTA-serien skulle kunna se ut. Jag minns våra cykelpromenader på kvällarna, när vi gärna satt oss på en bänk för att prata om vad vi önskade oss från kommande Grand Theft Auto-spelen. En större miljö kom alltid på tal. Och hösten 2004 fick vi våra önskemål uppfyllda, då GTA San Andreas släpptes. Nu hade teamet på Rockstar byggt upp en levande värld. Nu var du inte längre begränsad till ett par öar. Nu hade du plötsligt 3 stadsdelar, inklusive landsbygder att utforska och skapa kaos i. Även Metal Gear Solid 3, Snake Eater, skulle 1 år senare bevisa precis vad PlayStation 2 faktiskt gick för, Och det, tillsammans med Resident Evil 4, var nog de sista spelen som jag spelade igenom på min kära PlayStation 2. Det märktes att vi hade kommit till en tidpunkt då spelen pressade konsolerna till max. Och en ny generation spelkonsoler skymtade i horisonten. Under de här cykelpromenaderna med Eddie så var det nästan oundvikligt att dyka in på den lokala videobutiken på Folkungagatan för att inhandla Söders billigaste läsk och godis. Jag besökte butiken så ofta att jag faktiskt började snacka en del med den där långhåriga killen i kassan. Han var sjukt trevlig och när samtalsämnena om film var slut så visade det sig att även han var extremt spelintresserad och han visste allt om min favoritserie Metal Gear. Det här var John, eller som ni känner honom vid namn, Stor-John. Hans barndomsvän Viktor brukade även jobba ibland. En kille som jag också snart skulle komma väldigt nära. Som 17-åring var det dags för mig att skaffa mitt första jobb. Jag var på den här tiden väldigt fotointresserad och jag tog de jobben jag kunde få. Min mor ordnade ett jobb som innebar att jag skulle plåta skepps- och båtutrustning för en kommande hemsida. Det här kom i perfekt timing då det var dags att börja spara ihop till Microsofts nya konsol, Xbox 360, som skulle bli den första HD-upplevelsen där hemma. Det var i slutet av november 2005 som webbhallen skulle ha sin nattrelease av Microsofts nya monsterkonsol. Jag hade läst på hemsidan att de skulle ha en del utlottningar. Bland annat en gratis konsol, en gold faceplate och diverse spel. Jag som än inte hade fått min första lön kände att jag kan lika gärna gå dit och se vad som händer. I 5-6 timmar stod jag där i kön och pratade med andra kommande konsolägare. Tyvärr så vann jag ingenting den kvällen förutom två stycken tröjor med Xbox 360-tryck på. Men till min förvåning så stötte jag på Stor-John och Viktor som trötta men väldigt glada stod med varsin stor kasse i handen. Som alltid när det släpps nya spelkonsoler så kan det till en början vara väldigt svårt att få tag på en om man inte har förhandsbokat. När väl min första lön någonsin på 4 500 kronor ramlade in på kontot fick jag ett problem. Det fanns ingen Xbox 360 att få tag på någonstans. Alla var slut. Jag vandrade runt i stan i hopp om att lyckas hitta en, men överallt fick jag ett nej. Till slut så gick jag in på spelbutiken i Hötorgets T-bana och äntligen fick jag tag på en. Glad sprang jag hem med min Xbox och ett konto som var nere på 0 kronor. Nu hade jag köpt min allra första spelkonsol för egna pengar. En fantastisk känsla. Xbox 360 visade sig bli en av de bästa konsoler som någonsin släppts, trots en felaktig hårdvara som resulterade i att extremt många fick lämna in sin Xbox på reparation efter att ha fått 3 blinkande röda lampor. Det var någonting helt nytt med att få spela i high definition. Plötsligt så såg man detaljer som man aldrig tidigare skådat och spelen blev mer episka än någonsin. Dessutom var ju online och multiplayer-möjligheterna nästan oändliga. Nu kunde man sitta och spela igenom storyn tillsammans med en vän som satt hemma hos sig. Basketsimulatorn NBA 2K6 skulle bli min och Johns nyckel till en närmare vänskap. Sommaren 2006 var jag ständigt ute och hängde i diverse parker för att spela basket med mina vänner. En kväll gick jag återigen tillbaka till videobutiken för att köpa läsk och småprata lite med John. Jag bjöd med honom att spela lite med oss och efter att ha slutat och bommat igen butiken dök han upp med en extra boll och en scarf knyten i håret. Sommaren 2006 var en sån där magisk sommar med bra väder, folk att träffa och dessutom 2 nya vänner att spela tv-spel med på kvällarna. Trots att Viktor inte var ett dugg sportintresserad så hängde även han med på att spela basket. Det skulle snart bli dags för mig att flytta hemifrån. Jag var under min tonår en sån där rastlös själ. Redan som 14-åring drömde jag om att få flytta hemifrån och starta mitt egna liv. Då kan ni kanske förstå glädjen jag kände när min mor lyckas skaka fram vad som ska bli min första egna lägenhet. Jag gick fortfarande mitt sista år på gymnasiet och höll just då på med att avsluta min praktik på MTV Nordic. Den här lägenheten i Skanstull innebar också att jag var tvungen att skaffa mig ett ordentligt jobb. Och det jävligt fort. Det hade ju länge varit min dröm att få jobba i en spelbutik. Så när Viktor tipsade mig om ett jobb drog jag direkt iväg en ansökan. Några dagar senare skulle jag få ett samtal om att jag hade kallats till intervju. Samma dag skulle jag börja jobba mitt första pass. Det tog inte många veckor tills även Storjan började jobba tillsammans med mig. En otroligt kul tid. Det roligaste med jobbet var alla spelreleaser när vi hade nattöppet. Som jag redan berättat tidigare så var jag ju fotograf. Och då skulle visa sig att jag skulle börja plåta alla butikens nattevent. Det allra roligaste eventet som jag skulle få täcka var när GTA 4 skulle släppas. Butiken där jag jobbade hade gått ut med att de 20 första i kön skulle få en valfri konsol plus spelet GTA 5 för endast en krona. Gissa om det blev kaos. Redan 3 veckor innan release hade vi plötsligt över 20 ungdomar som slog upp tält och bosatte sig längs Sveavägen. Tidningar och nyhetsprogram landet över pratade om kalabaliken som utspelade sig i stan. Det gick även rykten om att ett nytt världsrekord var på väg att sättas för längst köande publik till ett spel någonsin. Om det här ryktet stämmer eller inte vågar jag inte riktigt svara på. Det var i alla fall otroligt kul, för jag började fila på en blogg som skulle handla om nedräkningen till release. Jag hade kanske 100-tals, om inte 1000-tals besökare på min blogg varje dag som hejade på våra galna köre. Jag dokumenterade och anordnade också tävlingar för att hjälpa de stackars ungdomarna att fördriva veckorna. Kvällen då spelet skulle släppas var både kaosig och magisk på samma gång. Ett starkt minne som kommer följa mig hela livet. Xbox 360 var en fantastisk konsol, men det kom ett spel som definierade hela den här maskinen för mig. BioShock hänförde mig med sin vackra och livsfarliga undervattenstad Rapture. Även storyn och spelets art direction visade sig vara fullkomligt lysande. Jag minns att en demo rullade ut på Microsoft Marketplace. Viktor tipsade mig om att spela det. Aldrig någonsin tidigare hade jag dragits in så fullständigt i en första person shooter som i BioShock. Jag spelade om demot många gånger innan det fullständiga spelet äntligen skulle släppas. Jag bjöd över pappa för att få uppleva det fantastiska introt till spelet och även han var imponerad. Atmosfären i spelet gick liksom nästan att ta på och återigen så var musiken och ljudbilden briljant. Children, have you ever met the bogeyman before? No, of course you haven't, for you're much too good, I'm sure. Don't you be afraid of him if he should visit you. He's a great big coward, so I'll tell you what to do. Hush, 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 here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile. Say shoo shoo and stick him with a... Året 2008 flyttade min pappa tillbaka till Kalifornien för att fortsätta på sina forskningsprojekt. Jag och min yngre bror bestämde oss för att vi skulle åka och hälsa på honom i oktober månad. Under 2008 hade Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, också släppts. Så jag hade självklart gått och blivit med PS3. För ibland är det så. Vissa spel släpps exklusivt till en specifik konsol. Så jag hade inget annat val än att gå och köpa en helt ny PlayStation 3 endast för Metal Gear Solid 4. Mitt och min lillebrors flyg till San Diego skulle gå tidigt på morgonen. Så för att vi inte skulle försova oss så bestämde vi oss för att dygna den natten och sova på planet. Dagarna innan hade jag spelat extremt mycket Metal Gear 4 och jag kände att jag ville spela klart spelet innan vi skulle resa. Det var en otroligt härlig natt när jag och min lillebror köttade oss igenom hela spelet. Jag tror att vi precis hann se klart end credits innan vår taxi stod utanför och väntade på oss. Det här året lärde jag känna en ny vän på jobbet. Han berättade för mig att han under en lång tid hade planerat och byggt en egen hemmabio. Jag blev väldigt nyfiken och bestämde mig för att åka ut och hälsa på honom. Även om jag hade höga förväntningar på hans biorum så skulle de bli totalt överkörda i jämförelse med vad som faktiskt fanns där inne. Bion var över all förväntan och jag var helt mindblown. Aldrig tidigare hade jag hört musik eller sett film på det här sättet. Självklart fick jag även ta med mina spel och testade även dem i hans bio. Plötsligt öppnade sig en helt ny dimension i spelen. Att sitta i ett ljuddämpat biorum och spela mina favoritspel i 7.1 surround på en gigantisk duk var det mest fantastiska jag hade upplevt på länge. Även om jag alltid har varit kräsen när det kommer till ljud så fanns det i alla fall nu ingen återvändo. Jag kunde inte gå tillbaka till vanliga tv-högtalare. Jag bestämde mig. Jag skulle också skaffa hemmabio. Jag kommer alltid tacka min vän för att han visade mig vad vanliga personer missar när de spelar hemma på sina sunkiga tv-ljud. För det är faktiskt helt otroligt när man tänker på det. Folk har inga problem att lägga ner 20 000 kronor för en bra tv. Men de lägger inte ner en enda krona på att väga upp ljudet så att det matchar deras enorma skärmar. Folk tar ljudet för givet, trots att det läggs ner minst lika mycket jobb och kärlek på ljudbilden i spel och filmer. Ljud och musik som människor lägger ner sin själ i för att skapa. Jag tycker det är fel. Och folk som känner mig idag vet precis hur mycket jag kan prata om det här ämnet. Ni är lyckligt omedvetna om vad ni går miste om. Jag kommer alltid anse att ljud är viktigare än bild. Det skulle komma många fler bra spel till den här generationen. Spelet Skyrim skulle totalt få mig att tappa bort tidsbegreppet då jag laddade ner närmare 250 timmar på det här massiva fantasyäventyret. Batman Arkham Asylum skulle få mig att ställa klockan på 05.00 för att kunna gå upp och spela några timmar innan det var dags att gå till jobbet. Trots att jag och mina spelbröder nu bodde på olika platser i Sverige så skulle även vi få vår reunion när Forza 4 släpptes. Äntligen fick vi uppleva nya härliga spelminnen tillsammans, precis som back in the day, tack vare en fantastisk bilsimulator och Microsofts underbara online-tjänst Xbox Live. Vi hade till och med en egen privat Facebook-grupp där vi planerade våra spelsittningar. För min tillvaro hade sakta börjat förändras. Jag skulle snart bli pappa. År 2013 skulle jag vara pappaledig. Timingen blev så där perfekt som den bara kan bli ibland. I 7 hela månader skulle jag vara hemma med min dotter, under hela våren och sommaren. Jag anser att året 2013 troligtvis är det bästa spelåret någonsin. Inte enbart för att jag var hemma med mitt barn och hade den mest fantastiska tid i mitt liv, utan också för att samma år bjöd på en hel uppsjö av efterlängtade spel som jag nu faktiskt också hade tid att spela mellan blöjbyten och lattepromenader. Efter en ganska lång radiotystnad mellan mig, Viktor och Storjon så skulle vi nu återfå kontakten. Vår gruppkonversation var proppad med samtal om Irrational Games nya uppföljare till Bioshock och om Naughty Dogs nya episka skräckdrama The Last of Us. Ni vet ju redan hur jag reagerade när första Bioshock släpptes. Och samma känsla skulle jag återigen få uppleva när jag vid fyrtornet tog mig upp till staden Columbia. Istället för att bege mig rakt ner i havets abyss så hade Irrational Games denna gång skapat en flygande stad högt ovanför molnen. Där uppe gick jag vilse. Men det gjorde inget, för i staden Columbia ville jag stanna. I juni släpptes sedan äntligen Sonys storsatsning. The Last of Us är ett sånt där magnifikt spel som bara kanske släpps en gång var tionde år. Allt stämde, och man kunde ju helt klart säga att spelet levde upp till sina enorma förväntningar. The Last of Us är ett mästerverk, och troligtvis ett av de bästa spel som någonsin gjorts. Mycket tack vare Gustavo och hans helt fläckfria ljudtolkning. GTA-serien skulle också hjälpa till att slå igen boken för den här generationens spelkonsoler. Den femte delen i serien skulle släppas och spelet blev även det dyraste utvecklade spelet genom tiderna. Och det märktes väl att Rockstar Games hade tagit i ända från tårna för att skapa ett nästan kusligt levande Los Angeles i digital form. Det blev november och kvällen den 28 sitter Viktor, Storjon och jag på en restaurang i stan. Om bara några timmar ska vi be oss iväg för att köpa PlayStation 4. Under middagen så gör vi precis som vi alltid gör när vi tre grabbar ses. Vi pratar om spel. Och denna kväll då självklart om förväntningarna på den nya generation som snart skulle födas. Under kvällen mellan öl, ribs och spelprat så föds första idéerna kring vad som ska komma att bli vår kära podcast Seghopp. Jag tänker avsluta mitt sommarprat med lite tankar om framtiden. Vi befinner oss i en tidsera då tekniken driver oss fram i en nästan overklig hastighet. Varje dag görs nya upptäckter och runt hörnet väntar alltid ny teknik och nya spelupplevelser. Den virtuella verkligheten börjar ta sin form och inom några år kanske vi inte ens kommer vilja ta av oss våra videoheadset. Kanske kommer vi trivas bättre i den digitala världen, där vi själva kan vara vem som helst och fly den hårda och orättvisa verklighet vi lever i idag. Det är svårt att inte dra referenser till filmer som Surrogates och The Matrix. Kanske kommer min dotter en vacker dag att ifrågasätta vad som är verkligt och vad som är på låtsas. Jag vet i alla fall att jag ser på framtiden med spänning. Även om jag gärna blir nostalgisk när jag pratar om mina spelminnen så tror jag fortfarande inte ens vi kan föreställa oss vad som väntar kommande år. Tänk bara på hur långt vi har kommit på 25 år. Vad väntar om 25 till? Tack för att du har lyssnat.
var Sommar i seghopp med John Svartberg.